You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else.
Hej och välkomna till Vems tur är det mellan turerna, podcasten där vi pratar om spel. Jag heter Marcus Brisman, med mig har jag som vanligt min bästa vän och kollega, kling till min klang, Johan Gärderud.
Just det.
Vi blev poliser
ja,
den här
gången till. Och sen är det kling, ja det.
Jag vet inte skillnaden på dem. Vet du skillnaden på kling och klang? Nej. Förutom att de heter olika?
Nej, men vad är det med det här och så här polis, identiska poliser, kling och klang och DuPont och
DuPont? Ja, just det.
Ja, ja. Alltså...
Det är en grej tydligen.
Det är en grej tydligen.
Vem inspirerade vem är frågan då?
Ja, jag vet
Tintin inte. Tintin kom väl först i sig.
Ja.
Undrar om Astrid Lindgren läste Tintin.
Mm.
Och inspirerades.
Det kan de väl gjort kanske. Du menar att kling och klang är...
Tintin
ja. Ja, just det. Var det inte något med så här att Tintin nu blev public domain nu här i dag?
Jo,
ja.
Precis. Det var en av mina spaningar inför vad som kommer hända.
Ja, just det. Så var det. Nej, det har inte hänt ännu. Man kan väl säga som så att det går en liten chockvåg genom brädspelsbranschen just nu, va? Och man kanske kan se, ja, om man hade en jättebra idé om ett Tintin-projekt så kanske man har sett de senaste veckorna, månaden, att ens planer kan ha grusats i med att ekonomin har ändrats så pass mycket. Och särskilt för liksom brädspelsbranschen då, där mycket av produktionen för brädspel är förlagd i Kina, och då blir det jättesvårt att sälja till USA som är typ den största marknaden.
Ja, precis, på grund av de här handelstarifferna som har införts då. Och grejen är att jag pratade lite med Dan och Mike om detta i och med att de har sitt projekt.
Just det, de har en på gång, va? En Kickstarter på gång.
Precis, så de var ju lite grann så hur de skulle göra. Och nu de gjorde det alltså enkelt för sig, eller vad ska man säga då. Men de la på $3 på alla pledges för amerikanare helt enkelt.
Mm.
Och de var nästan tvungna att göra det. För att det skulle funka överhuvudtaget då. Men då sa Dan så här att det är så svårt, för att det ändrar sig nästan från dag till dag.
Ja,
vad
precis.
Det är som gäller nu liksom. Så, där. Så det är svårt att veta vart det ska ta vägen och vad som händer. Och vi pratade lite före det om att vi skulle nämna detta. Men samtidigt så är det så här, vi är inga experter. Jag är ganska dåligt insatt. Jag läser lite grann vad liksom utgivare och sånt skriver. Jag såg att Stegmaier på Stonemaier Games skrev, han har skrivit på alltså en lawsuit.
Ja, precis. Det är väl några företag som är påverkade som går ihop och liksom stämmer regeringen.
Precis.
Ja,
och tydligen så var den lawsuiten som han var med i, den var full nu. De kunde inte ta emot fler sökande eller fler applicants eller vad det heter då. Sådär. Men det fanns fler som gjorde samma sak då. Och det är liksom så här att den gick väl ut på att ni skadar våran business. Vi kommer inte kunna fortsätta ifall ni gör så här. Liksom då, va? Ja. Så får man väl se vad det leder. Och så. Men det är ju flera företag som redan har gått i konkurs på grund av detta. Jag såg att de här, är det Greater Than Games som heter, någon som gjort Spirit Island?
Ja, just det.
Mm. De hade slått ihop nu och det var folk som så här snabba sig och köpa på sig Spirit Island, för det kommer aldrig komma ut igen.
Mm.
Tänkte de då. Det kommer det säkert göra ifall, alltså, när marknaden återhämtar sig, eller vad man vill säga, om det nu gör det vet vi inte, men då kommer väl någon köpa upp rättigheterna till det och ge ut det igen då. Jag vet.
Ja, just det. Ja, det är ett populärt spel. Jag läste också, jag fick prenumerera på något newsletter i Portal Games, och de hade också väldiga problem just nu och försökte ta sig igenom det här. Det slår mig lite att jag vet inte om vi pratade om det sist, men när vi var på Asmodee Retail Days förra gången, då fick vi ju prata med Check Games Edition. Och de sa ju det, att de hade ju köpt en gammal leksaksfabrik i Tjeckien där de producerar sina egna spel. Liksom. Så att de har ju helt klart en fördel här nu då. Deras fördel då var ju att de kan ju liksom hålla på och fippla med ett spel fram till så här 2 veckor innan Essen i princip, eller 2 veckor innan Gencon, för att få det rätt. Och du behöver inte sitta och vänta på liksom ett shipment från Kina i flera månader. Men nu har de ju en ännu större fördel då, i och med att de inte är beroende, eller de inte påverkar de här. Det är klart, de säljer ju ändå från Tjeckien, antar jag, till USA, där det är någon slags tariff, men...
Jo, precis, det är också en marknad som försvagas för dem, om man
precis,
säger så.
Ja. Men ändå, de måste ju få ett övertag här, antar jag.
Ja, och sen finns ju även Ludofakt i Tyskland som också gör spel. Men jag vet inte hur stora de är. Det finns ju dokumentär som gjordes av Der Spiel.
Mm.
som den finns på YouTube om man vill se på den. Den heter Made for Play kan den heta kanske.
Okej.
Jag ska kolla upp det, vänta. Jag har ju DVD:n här. Jo, Made for Play. Den är ganska fascinerande bara för du får följa hela processen. Alltså de är ju och filmar i deras fabrik och med, alltså med berättarröst och hela den biten. Köper man den på DVD så är det jag som har gjort den svenska översättningen av undertexterna.
Jaha.
Om det skulle vara så.
En liten självpromotion.
Ja men precis, nej jag fick inget för det. Eller jag fick DVD:n, men nej det fick jag nog inte ens. För jag tror att jag kickstartade den. För det var ett kickstartprojekt de gjorde. De skulle åka till Spiel och så var de så här: vi vill göra en dokumentär men vi behöver pengar till det. Men, nej, men jag kände ju dem lite mer då på den tiden. Så jag gjorde ju gjorde jag bara för skojskul liksom. Då fick jag lära mig en del om tryckteknik också. För att jag var tvungen att googla saker som jag, bara för att veta vad det hette på svenska liksom. I vilket fall. Så att, ja, Ludofakt finns i Tyskland och trycker saker. Jag tror att deras största kunder är typ de stora tyska företagen,
ja.
Som är etablerade sedan länge med sin produktion i Tyskland liksom,
ja, ja.
Förlitar sig på Kina. Men även de företagen köper sin plast ifrån Kina.
Ja just det, ja, så det, att, det finns säkert det steget också.
Ja. Ja, så utan att veta sig så mycket om hur det egentligen funkar, så är det väl någonting som vi har tänkt på en del.
Ja, det känns lite som att det är en lite make or break situation just nu för brädspelsindustrin för ett tag framåt liksom.
Ja, nej, och det kommer nog bli tyvärr en del amerikanska företag som inte kanske finns kvar och sådär. Det kommer förändra, ja, med branschen generellt. Och även så här, hur blir det med Gencon och det sådana stora events i USA?
Ja, precis.
Det vet vi inte.
Det kanske blir
lite oroliga tider.
En sann uppdelning nu i den amerikanska och den europeiska skolan där man helt enkelt får... Ja, man inte får tag på de amerikanska spelen här och de får inte tag på de europeiska spelen utan man får åka och turista i USA och plocka upp sina spel.
Ja, vi får se hur det artar sig helt enkelt, vad det blir av det där. För som sagt, som Dan sa, att det ändras från minut till minut nästan, känns det som i alla fall.
Och det är väldigt intressant, det är en sån här mikrodel av liksom, den stora rörelsen i världsekonomin som just nu händer.
Men det är intressant ändå på ett sätt. För att tack vare att man har det här specialintresset och grottar ner sig i det, så lär man sig saker om hur saker funkar i allmänhet. Jag lärde mig jättemycket om hur frakt från Kina funkar under den här fraktkrisen de hade liksom.
Ja, just det.
Och hur de fyller containrar och pallar och sådana saker liksom, och hur det där funkar. Och det hade jag nytta av i mitt jobb. Alltså nu jobbar jag ju med skoldatorer, vilket innebar att jag kunde sitta och liksom förklara för kunder som var arga för att de inte fick sina ersättningsdatorer, att det finns de datorerna lämnar inte Kina just nu. Det går inte. Och så här, liksom. Så kunde man, jag hade lite mer koll på det för att jag hade intresserat mig för brädspelsbiten av det. Jag pratade med Mark Cook bland annat en hel del av det. Som jobbade med det och sånt där liksom, så han kunde förklara för mig och så vidare. Så det var jätteintressant. Och även det här då har jag lite mer insyn kanske i tariffgrejen för att, ja, men man intresserar sig lite grann hur det går för ens ja, men favoritkreatörer och vad det kan vara liksom. Men.
Ja, Noel.
Jag har varit på Gothcon, hör du?
Ja, just det. Det var inte jag.
Nej, i inspelningsstund så var Gothcon, har precis varit i helgen som var. Som vanligt så var jag där och spelade bara med mina kompisar, vilket jag lika gärna kunde gjort i mitt eget hem. Så jag betalade för att gå dit och träffa folk. Jag träffade ju folk som jag inte träffar så mycket annars.
Ja, men det är ju det som är grejen. Det är ju många som kommer dit som...
Precis. Framförallt kanske känner. Då Micke och Matti. Jag fick jag träffa och spela med och det var väldigt roligt. Sådär. Och mina gamla spelkompisar, alltså Fredrik kom upp, som vi träffades ju ett par gånger om året och spelar sådär, och Jocke och så vidare. Så att det var kul. Och sen är det ju även såhär, de tar med sig någon annan kompis och så får man spela med folk man inte spelat med så mycket också. Och framförallt kanske i en trevlig liksom spelfrämjande miljö liksom sådär. Man kan ju gå lite affärer och gå på auktion och lite sånt då.
Ja, roligt. Gothcon är roligt.
Ja, och jag fick spelat en hel del som, eftersom det har varit lite skralt med det senaste sådär.
Ja, men vad kul. Det låter men inget rollspelare, blev det något?
Nej, inte i år faktiskt. Förra året spelade vi ett rollspelscenario, men det blev inget i år av... Jag vet inte, av olika anledningar. Det hade svårt att få ihop en grupp, tror jag. Och sen så var det ingen som orkade dra i det och så. Nej, så jag hängde mest runt och spelade spel liksom, och och sov dåligt. Så. Men i alla fall. Men jag spelade bland annat ett spel vi ska prata om idag. Ja. Vi kanske ska köra en liten trudelutt här, så går vi till så att det blir någon sorts programpunkt av det, eller vad tror du?
Ja, det kan vi göra.
Då kommer den nu då. Ja, vi tänkte göra sånt där avsnitt där vi helt enkelt pratar om ett spel vi har spelat. Så vi ska ta varsitt spel helt enkelt och gå lite mer på djupet kanske om det. Vill du börja eller ska jag börja?
Så här, jag har ju flyttat. Det är därför jag har inte varit så himla engagerad på ett tag här.
Nej.
Och jag har inte heller spelat särskilt mycket, eftersom att ja, det har inte erbjuds möjligheter och det har varit väldigt mycket att fixa med flyttandet. Så att,
jo, men så är det ju.
Så jag har också haft det lite skralt med spelandet. Men jag har spelat några spel. Och ett av dem är att jag tänkte försluta en cirkel från i somras.
Okay.
Så spelet jag tänkte prata om är Lord of the Rings Duel. Duel for Middle-earth tror jag det heter. Ja.
Just det.
Och det är ju det här, alltså Seven Wonders Duel, fast Lord of the Rings-varianten då. Som vi spanade på också nu, möjlighet att återknyta till Asmodee Retail Days. Och det har jag äntligen fått spela. Det tog ett halvår.
Ja, precis.
Och det är ju då, som jag sagt, det är baserat på Seven Wonders Duel som jag har haft och spelat. Och Seven Wonders Duel är ju baserat på Seven Wonders, som jag absolut inte gillar.
Men, nej, det är inte du så förtjust.
Nej, det är inte mitt favoritspel.
Nej.
Men jag tyckte att Seven Wonders Duel var okej. Och jag tycker faktiskt att det här är bra. För att man ser, alltså det som Seven Wonders Duel gjorde var att de skapade ett rätt bra dynamiskt tvåspelarspel som inte var förutsägbart och inte var så här. Vad som är intressant var det att det fanns många olika vägar till vinst. Och det var inte alltid säkert hur det skulle gå liksom. Och den känslan finns med i det här spelet då.
Mm.
Vad är det utspel? Det utspelar sig över tre kapitel kan man säga. Som de är inte kopplade till typ så här böckerna eller någonting, de tre böckerna. Men är det en spelmekanisk grej då? Att först får man lite svagare kort, sen får man lite starkare kort och sen får man ganska starkare kort på slutet. Och varje runda så läggs korten upp i ett mönster där vissa kort är upp- och nedvända och vissa kort är vända. Så man ser inte de upp- och nedvända korten först, de har blivit friade genom att ta bort andra kort. Och då kan man drafta de korten. Och sen finns det tre liksom olika, ja, eller två så att säga olika delar av spelet där man interagerar. Det första är en karta över Middle Earth där det finns sju olika platser markerade som man kan ha så här presence i. Så där är det liksom en area control bit. Och sen finns det en track där en ringvålnad jagar Frodo och Sam. Som man då kan gå på. Den är lite finurligt arrangerad den där, så att när man avancerar Frodo och Sam så följer ringvålnaden alltid med lite bakom. Men sen kan den gå själv.
Han håller jämnt avstånd hela tiden.
Ja, precis. Du kan aldrig utöka avståndet mellan Frodo och Sam och ringvålnaden.
Nej, precis.
Och det är de så att säga brädspelsgrejerna då. Och på sin runda vad man gör är att det man kan göra är att man kan ta ett sån här ett kort då som är uppvänt från spelplanen, eller så kan man ta ett områdeskort, och då får man, när man tar ett områdeskort så får man en lite närvaro just det området man tog. Det området kan vara typ så här, ja, Isengård eller Minas Tirith eller något sånt där. Och då får man sätta ut lite gubbar på planen. Och de här korten som man tar, de är av olika typer. Det kan vara inflytande med någon av liksom raserna i Middle Earth. Det kan vara en skill som då anlockar att man kan ta andra kort billigare, eller att man kan ta de här platserna jag pratade om innan. Alla de har en så här, ett skill requirement till exempel. Så här, ja, du behöver 2 strength och 4 subterfuge och 3 stycken leadership för att ta den här liksom. Och då behöver man de kort, man behöver kunna spotta de symbolerna på korten man har framför sig, eller betala guld om man inte har den där symbolen. Och så finns det lite andra typer av kort. Det finns så här typ militära kort där man kan gå på, ställa ut trupper eller gå på spelplanen. Och sen finns det då ring journey-kort där man rör sig på den här mätaren som jag pratade om innan med Frodo och Nazgul. Så gör man det här i 3 runder och håller på att positionera sig för att få så bra liksom möjlighet att vinna såklart som möjligt. Och vinna, det gör man antingen genom att Frodo och Sam kommer fram till Mount Doom då på den här skalan. Eller att Nazgulen då kommer i kapp dem. Man kan också vinna en Area Control Victory av att ha närvaro i alla områdena i Middle-earth, alla sju. Eller så kan man vinna genom att skapa allianser med sex stycken raser. Och det finns 6 plus 1 i spelet. Så att det finns olika vägar att vinna. Och jag hade, när jag spelade så hade jag ganska bra för mig att ta mig fram på ringspåret. Men jag hade också bra med närvaro på spelplanen. Så jag kände att jag hade ett övertag ganska länge. För det var bara jag som köpte såna här locations och sådär. Men sen så kom det upp så pass, vad ska man säga, vi var oförberedda från första gången vi spelade då. Så var vi så oförberedda på de korten som kom i tredje fasen. För de var så mycket kraftfullare. Så att hela spelet liksom fluktuerade lite där. Och min motspelare, han kunde göra en manöver. Så att helt plötsligt så fick han 4 steg eller någonting på den här ringskalan. Och kom i kapp Frodo och Sam och då tog det slut liksom. Så att det var det gick liksom fram och tillbaka. Man kände liksom, ja, nu har jag ganska bra koll här. Men så hittade min motståndare då, han hittade liksom ett sätt att liksom, för man får hela tiden försöka ha koll på vad den andra gör så att man kan, nu tog jag den där sista alliansen så att du inte kan få 6 i alla fall den här runden liksom, eller nu blockade jag det här området så att du inte kan gå in där och göra det jobbigt för mig, så att man får hela tiden vara på hela spelet samtidigt för att man kan hitta en väg ut. Det är så här, skulle jag förenkla det jättemycket så är det lite sån här tic-tac-toe nästan, eller typ så här 3 rad, du vet, man väntar tills någon gör ett misstag och så slår man till liksom.
Just det.
Så jag tyckte faktiskt det var väldigt bra. Och spåren av Seven Wonder är långt borta. Det enda jag tycker egentligen är spåret utav det tidigare spelen är att korten har relationer till varandra. Så typ om du köper ett kort i kapitel 1 så kanske du får ett kort i kapitel 3 gratis eftersom du råkar ha en symbol där då. Och så det här med det här mönstren när man lägger ur korten i och liksom revealar dem under tiden. Men annars så tyckte jag att det liksom står bra själv. Jag tycker att det, och det känns inte som att man behöver ha spelat Seven Wonders eller en Seven Wonders Duel för att kunna tycka att det här var roligt. Jag tycker nästan att det här eliminerar behovet av överhuvudtaget ha Seven Wonders Duel. Utan det här är mycket roligare och så har en koppling till Sommaringen. Det kanske inte har jättestor tematisk koppling i det att allting som fanns i boken händer och sådär, men det är ju ändå liksom karaktär man känner igen, platser man känner igen och sådär.
Just det. Ja, nej, alltså jag spelade det här för ett tag sedan då, och det är ett sånt där typiskt spel som är jättebra men som jag aldrig vill spela igen. Jag vet inte, det är jättebra och jag hade kul när jag spelade med Niklas. Och vår första match slutade oavgjort, vilket är väldigt roligt.
Jaha, ja, det kan du göra, ja.
Men nej, men jag vet inte, det lockar mig inte att spela igen. Så jag tror att jag sålde det till Niklas. Då finns det ändå kvar, om jag skulle få för mig så. Men han älskar det ju liksom. Så att jag tänkte, då är det bättre att han kan han ha kul med det istället.
Jag tyckte, det tog inte jättelång tid att spela heller, utan det var...
Och jag har nog svårt att sätta fel. Jag recenserade till Phoenix och jag tror jag gav det en 8 i betyg liksom. Så det är ett jättebra spel, men det är inte min typ av spel, tror jag bara liksom.
Nej, men det kan det verkligen.
Ja.
Jag tror att det blir lite annorlunda varje gång. Nu har jag faktiskt bara spelat en gång, men det känns som att det blir lite annorlunda varje gång också.
Ja, för det beror lite grann på vilka kort som kommer och vilken ordning de kommer, i och med att det finns handlingar för att ta bort kort också.
Ja, det finns det.
Och sälja dem liksom för pengar. Jag kommer inte ihåg exakt nu, men det är ju typ så att du behöver inte köpa alla korten. Nej. Och sådär, kommer vissa kort i viss ordning så blir det att det är det som utkristalliserar sig i taktiken, om man säger så på något sätt då.
Sen är ju vissa kort borttagna inför varje.
Just det,
Så du vet ju inte alltid vilka kort som är i spel.
Nej, just det, så är det, ja det stämmer.
Men sen kan du kan också gå igenom, alltså alla kort som inte är med, de läggs i en gemensam discard pile. Och det finns kort som gör att du får gå igenom den discard pile. Så du kan alltid komma åt de korten.
Just det, ja. Ja, nej precis, jag kommer inte ihåg för att det blev lika första gången. Det var väl för att ingen kom fram och ingen vann en militär. Alltså det var just det, för militärsegen, det är då det blev det som händer, att om ingen har vunnit på något av de tre sätten, då kollar man militär.
Precis,
förhållandet,
då är det den
som leder då.
Ja, precis, den som har mest presence.
Just det, och då kunde det bli lika. Och då blev det faktiskt en delad vinst liksom.
Ja,
just
precis
det.
Ja.
Ja.
Ja, men jag tyckte det var kul att få spela det i alla fall.
Jo, så det är Vincent Dutrey-art också.
Precis. Det är ju också en...
man alltid kan dregla över.
Ja, det kan man göra. Men jag kände att det var inte det som gjorde spelet. Jag tycker nästan att...
Nej.
Om jag ska vara helt ärlig så tycker jag nästan att Vincent Dutrey-arten i det här spelet är lite för... Alltså, jag hade förväntat mig lite mörkare nästan. Det är lite för grällt.
Ja. Ja, men det kan jag hålla med om, visst, absolut. Det är för att de ska ha de här tydliga och gröna och blå och röda färgerna liksom sådär. Men ja, visst, märkte du det att om man sätter ihop de här fightkorten så blir det som ett stort slagfält, som panorama liksom.
Det märkte jag inte, ja det är ju snyggt.
Nej, det är en liten kul bieffekt som inte spelar roll alls egentligen liksom. Men jag hade ju precis samma egentligen upplevelse av Seven Wonders Duel, originalet om man säger så.
Ja, okej.
Okay. Som jag spelade och tyckte att det här behöver jag inte spela igen, och så sålde jag det liksom. Det här var ju bättre. Mm. Det håller jag med om att det var liksom så här. Och det är roligare med temat, lite kul, mer engagerande och sådär. Och det känns som de hade slipat på mekanikerna ett steg till liksom. Så som sagt, ska man köpa ett av dem, då kanske man ska köpa detta om man absolut inte hatar liksom Lord of the Rings av någon konstnärlig ring. Men annars är det här ett bättre spel av de två, tycker jag.
Ja, men det tycker jag också. Ja, vad har du spelat för något då?
Ja, jag har ju spelat ett spel på Gothcon nu då som jag vet att du har spelat, så det känns ju passande att du kan prata om det. Och det är Shackleton Base.
Ja, just det.
A Journey to the Moon, som är undertiteln då. Utgivet av de här Sorry We Are French.
Just precis. Jag skulle lägga till att Lord of the Rings Duel for Middle-earth är designat av Antoine Bauza och Bruno Catala i någon slags Dream Team-partnerskap.
Ja, men precis. De gjorde väl Seven Wonders Duel också tillsammans,
tror jag. Ja, det
tror jag. Seven Wonders var ju av Bauza från början då. Det här är Fabiano Loppiano och Nestoro Mangone. De har gjort lite olika spel. Bland annat har ju då Loppiano gjort Kalimala, som är för mig, tycker jag, lite så här bortglömt spel som är väldigt bra.
Ja, just det.
Shackleton Base handlar ju om att man ska kolonisera en krater på månen. Inte hela månen, tänker jag. En krater då, Shackleton-kratern.
Just det.
Och bygga månbaser där. Och det kostar ju pengar då, så då måste man ta hjälp av företag. Så varje omgång så har man 3 stycken företag. Det finns 7 olika. Och sen har man liksom 3 företag. Vi spelar med de här som är standard så här, typ här förslag på första spelet, så har de här då. Och då är det bland annat, så är det Moon. Nej, det heter inte så, men ja, det är turister i alla fall, Artist Tours heter de. Som är månturister. Och så är det ett gruvbolag som vill gräva upp massa metaller och sånt där. Och även Helium 3 då. Och sen är det ett forskningsbolag då, som jag inte kommer ihåg vad de heter nu, men de vill forska på saker på månen helt enkelt. Så vad det är, den här kratern består av ett antal hexagoner, och i dem kan man bygga liksom, ja men, domer som är del av månbaser då. Och varje spelare får bygga ha en byggnad i varje krater, men det finns plats för olika storlekar och de gör lite olika saker. Och sen så egentligen så handlar det ett worker placement-spel med Area Majority, kan man säga. De två är de två stora mekanikerna egentligen då. Så att varje runda så får man ett antal astronauter som kommer till din bas, är det väl så. Men ditt, jag vet inte, man är en nation, så är det. Precis, förlåt. De kommer till ditt nationsprojekt och det finns, vad är det, USA, Japan, Europa och en till.
Kina, eller? Nej.
Kanske. Jag tror inte det. Ja, det är kanske det. Jag kommer inte ihåg. Hur som helst, alla har varsin, man har varsin karaktär som representerar liksom expeditionsledaren, om man säger så, eller den här The Endeavor som man är på, om man säger då, om man pratar ren svenska.
Ja.
Och då får man ett antal astronauter som ska göra saker, och de placerar man för att göra olika handlingar. Och då finns det en mekanik som är då att runt den här kratern så är det massa platser där man kan ställa sina arbetare helt enkelt. Och då finns det 3 sorters arbetare, och det var lite det som jag så här lockades av när jag hörde talas om spelet. För jag tycker det är kul med arbetare med unika effekter. Och det finns ingenjörer, och det finns forskare, och det finns tekniker. Och beroende på vilken det är då, så samlar de olika saker. Teknikerna samlar pengar, ingenjörerna samlar resurser, och forskarna samlar samarbete med företagen, kan man väl säga egentligen då.
Precis.
För det finns då, sidat på den här spelplanen, så finns det ett antal markörer som visar vad får man för någonting som tillhör vilket företag. Och allt eftersom man bygger upp och bygger nya saker, så lägger man ut fler sådana, för då får man välja vilken man vill ha med, liksom samarbeta med och så vidare. Och man kan specialisera sig. När vi spelar till exempel som Matti, han gick hårt in på turismen. Jag spred mig lite mer. Det var mycket gick hårt in på forskningsgrejen och sådär. Så att det går att göra lite som, alltså så här, ja, men som i en klassisk poängsalla då, att du kan liksom testa detta, eller så gör du en sak jättemycket då. Ju mer man bygger ut basen, desto mer blir det att man, ju mer resurser får man när man gör vissa handlingar. Men det finns också en kul liksom mekanik i att när du ställer det på ett ställe, så får du ta av resurserna från varje bebyggd i en viss, en rak linje liksom tvärs över det här hexagongridet då.
Just det.
Och finns du där själv, så är det gratis. Men om du inte finns där själv, så får du betala till den som har mest saker där, helt enkelt. Alltså störst byggnad egentligen.
Ja.
Och då beror kostnaden lite grann på vart du ställer dig runt den här cirkeln då. Och som en del av det, så är det, när man kommer till slutet av rundan, de arbetena som ställts ut, de flyttar sedan in i den, hos den som har störst presence i den raden egentligen. Så den som har flest byggnader eller flest antal liksom sådana här moduldomer då, så att säga, den får den arbeten till sin bas, och de vill man ha där för de kan ge poäng i slutet av spelet eller resurser under spelets gång.
Just det.
Och sen kan man då även ställa dem på, det finns tre sorters handlingar man kan bygga i basen. Man kan skaffa projekt som har med de tre företagen att göra, eller man kan göra företagshandlingar. Och företagshandlingarna kan vara, beroende på vilket företag det är som man jobbar med, att är det den här turistbyrån eller vad man ska säga då. Då skickar man iväg turisterna man samlar in på sig på olika, de åker på utflykter på olika sätt och sådär. Och det är projekt man måste skaffa först, så måste man göra det sen och så vidare. Medan forskningsföretaget då, då samlar man in ikoner genom att från kartan då, som man sen säljer till dem, antar jag. Och då får man poäng för det, helt enkelt.
Ja, just det.
Och allting handlar ju om poäng egentligen i slutändan då.
Jo, men de här handlingarna också, de låser man väl upp genom att bygga byggnader, va? Så att man liksom tar bort byggnader från sin bricka och så får
Ja, platserna att placera arbetarna eller astronauterna på när de kommer till din bas.
Ja, just det.
De låser man upp genom att
göra så. Och
Och du förbättrar, så här, det finns tre olika saker egentligen. Det finns dels de här små domarna som de typ bor i.
Mm.
De ger dig resursinkomst när du har en vilorunda. Och det, man spelar i tre omgångar egentligen. Det är populärt att ha tre just. Det är väl någon sån bra siffra liksom. Och sen har du de som är två storlek. De ger dig rabatter på olika handlingar. Så de är bra under rundans gång.
Just det.
Och sen har du de som är tre stora, som är labb tror jag. De ger dig poäng i slutet på spelet.
Ja.
Och att maxa det är väl lite grann en bra väg till vinst då. Och så kan du bygga din stora bas. Och den ger dig bra rykte. För du har en ryktesmätare. Och det är så här typiskt gjorde det. Vad du än gör, så händer det någonting någonstans på spelplanen. Och så går en mätare upp. Eller så går den här upp. Eller så händer det här och så vidare. Då, va?
Ja.
Och man kan hitta kombo så att om man gör detta så händer detta. Och då händer det och så vidare. Och sånt är kul.
Ja.
Och det ska väl tilläggas också att på den här, när du gör de här tre handlingarna då, även de är kopplade till de tre färgerna, alltså på astronauterna.
Ja.
Så att om du gör en viss handling med en viss gubbe, så får du en bonuseffekt. Och de kan vara ganska kraftfulla bonuseffekter. Alltså man vill oftast göra det, men det är inte liksom katastrof ifall du inte har rätt färg då. Och sen finns det sätt att skaffa vissa färger genom att byta med en annan och så vidare. Och sen ska väl tilläggas då också att när du får dina astronauter, så flyttar de ju inte in i din bas, utan de hålls vid sidan av, och det är slutet på rundan de flyttar in i basen. Och du vill ha en bra cirkulation på det där.
Ja.
De som flyttar in i basen kommer aldrig försvinna därifrån. Men du vill ha ett inflöde av dem för att fylla så mycket man kan egentligen, för att maximera utdelningen på det du har liksom åstadkommit hittills, som man säger så.
Mm. Just det.
Det låter jätterätt när man bara beskriver det så här.
Ja, men jag kommer ihåg att det var ett flyt i det här som var väldigt, väldigt elegant på något vis.
Ja, och jag har ju försökt spela det här spelet flera gånger. Jag hade läst reglerna en gång i tiden. Och så, det har jag berättat tror jag i podden förut. Så jag åkte till Fredrik och så höll jag på att få feber när jag skulle förklara reglerna. Och det gick bara inte. Jag fattar ingenting vad jag själv säger liksom. Och du vet, stackars Fredrik, han tog, ja, men jag försöker läsa innan till då. Och så bara, nej. Och vad jag lärde mig då, vilket var som jag hade gjort inför den här då, att då hade jag inte läst på vad de olika företagen gjorde i förväg.
Ja, okej. Okay.
Utan jag hade bara läst reglerna.
Ja,
och då har du typ halva spelet bara.
Ja, visst. Så de ändrar ju lite vad man vill göra.
Ja, framförallt vad går det ut på? Förändras ju liksom så här. Nu har jag bara spelat en gång, så jag vet inte riktigt hur de olika företagen ändrar spelet. Och det gör du väl, alltså, jag tror inte att det är så här att, du har, som i, vad heter det, Quacks och Quedlinburg, som säger typ såhär, du har en miljon olika kombinationer, för att det här företaget med det här företaget, då blir det helt annorlunda. För att egentligen så företagen interagerar inte med varandra på något sätt, utan det är bara att jag kan göra det här, eller det här, eller det här. Det finns ett som heter Skywatch som är ganska annorlunda, för då måste man alltså samarbeta lite mer, för att då måste man stoppa asteroider från att slå ner i basen och förstöra dem helt enkelt. Så då blir det ett semi-co-op-moment i det också, vilket det redan finns till viss del, för att man måste samarbeta om elen så, för det finns en gemensam elkälla eller elpool om man säger så. Men
just det.
Men jag vet inte exakt hur mycket det förändras. Det är väl mer att så här, vad du gör i spelet förändras. Men jag tror inte att det blir så här, det finns ingen sån kombinationsgrej att men Artemis Tours med Skywatch, det blir helt annorlunda liksom. För att det känns som att de olika företagen egentligen inte har med varandra att göra, och du kan som sagt välja att göra lite det och lite det, eller gå all in på en liksom.
Just det.
Men jag tyckte det funkar jättebra. När man väl hade lärt sig det, det var en viss tröskel. Vi hade en regelgenomgång som säkert var en timme, och sen spelade vi i 2,5 tror jag. Så det var ju liksom regelgenomgången var ju jag tror vi spelade 3 timmar kanske. I vilket fall så var regelgenomgången ungefär en tredjedel av en hel spelomgång, om man säger så.
Det är lite åt det tyngre hållet.
Ja, så det har en weight på BoardGameGeek på 3,69.
Mm.
Vilket inte är jättemassivt liksom, men det närmar sig 4 liksom, och det är väl ungefär där det ligger, och det är ju min sweet spot. Jag vill ju ligga där på medeltungt liksom. Det är det jag gillar bäst då. Det var bara att det var en viss tröskel att lära sig det här spelet, men när jag väl lärt mig det nu så är det inte svårt egentligen.
Nej.
Och det flyter på väldigt bra när man väl har kommit igång och börjat spela det, så det bara, ja, men vi behöver inte kolla jättemycket regler. Det var några enstaka grejer som, vad händer med den här gubben när det är fullt hos mig? Får jag den inte då, eller får jag inte ens göra handlingen? Lite sådana grejer då.
Mm.
Men det flöt på väldigt bra när det väl var igång.
Mm. Ja, jag har ett bra minne av det. Nu var det ett halvår sedan jag spelade eller något sånt där. Mm. Men jag hade precis också spelat CETI för första gången när jag spelade det här. Och det var så här... Ja. Det finns likheter mellan de två spelen, men... det finns det inte. Eller...
Rymdetemat är ju likheter.
Men också att det här med att man har en variabel grej som det finns 2 eller 3 av i varje parti, som gör spelet lite annorlunda.
Just det.
Jag vågade säga att CETI var enklare än det här. Då.
Du tyckte CETI var enklare? Ja. Eller vad sa du?
Ja, då tyckte jag CETI
var enklare. För det håller inte jag med dig.
Nej, alltså, inte på BoardGameGeek heller.
Nej.
Jag
tänkte på detta också, och jag tycker det är intressant, för jag gillade CETI, men det är också ett spel som jag tror inte att jag kanske vill spela igen.
Nej, okay.
Det här spelet greppade jag.
Mm.
Jag förstod
efter det tredje försöket.
Ja, när jag väl spelade, när jag väl kom igång och började spela det, så greppade jag det och förstod det liksom, vad gör man i spelet. Det tog några runder, eller så här, några handlingar liksom, innan man förstod vad det gick ut på liksom, så där. Men CETI greppade inte jag på samma sätt. Nej. Du och Åke gjorde det. Jag vet inte om jag var för trött eller någonting, var det som gjorde att jag liksom inte riktigt kom in i flödet i det. Men att Shackleton Bays kom jag in i flödet ganska snabbt.
Mm.
Och sen är det är ju en sån klassisk grej nu. Det är winner's bias. Jag vann Shackleton Bays. Därför är det bättre. Och sån spelar ju roll för ens upplevelse. Men jag tror också att det mer beror på att jag greppade det spelet, vilket jag inte riktigt gjorde med CETI. För i CETI kom jag hopplöst sist. Ni hade mycket mer poäng än mig liksom. Medan här på något sätt så förstod jag det och kunde liksom tävla på lika nivå med de andra. Det var ganska jämnt om jag minns rätt i slutändan liksom för oss.
Ja, de spelen är inte så lika, ska jag säga. Men jag kände att det var på något sätt samma investering av regler versus tid liksom.
Temat precis.
Är lite lika kan man ju säga då, med rymd och just det här med att man har en variabel vid varje parti, lite okänd sak. I alla fall i CETI vet man inte vad som kommer upp. I Shackleton Bays sida, då vet man vad det är, men det kommer ändå förändra spelet så pass mycket så att det blir aldrig liksom samma parti egentligen.
Nej men precis. Nej, men det, nu kollar jag bara för skojs skull. Det tog ganska exakt 3 timmar. 3 timmar och 3 minuter. Så. Och nej, jag vet inte. Någonting med detta lockar mig mer att spela igen. Medan CETI är så här, jag vet inte om jag orkar liksom sådär. Det är ungefär lika mycket setup. Det är jättemycket setup i båda spelen.
Mm.
Men det som är bra i Shackleton är att allting är i små liksom tackboxes, små lådor liksom. Så här har jag det här företagets grejer. Här har det här företagets.
Det är som små godisaskar.
Ja, men precis. Men det var ett helvete att puncha det. Jag satt ju puncha det nere i SM medan ni satt och spelade något spel, vad det nu var. Det här zoospelet, tror jag.
Ja, just det.
Men det är värt det när man väl ska spela sen. För då är det allting väldigt väl förberett liksom, sådär. Men alltså, för mig är Shackleton ett av förra året nu, eftersom det kom 2024 då. Men det är ett av förra årets bästa spel. Jag tycker det är jättebra verkligen. På en omgång. Så får man väl se hur det utvecklar sig då, men när man spelar mer. Men Men jag tyckte det var jättebra. Mm.
Ja, nej, men jag har också som sagt väldigt positivt minne. Så att, jag spelar det gärna igen om det kommer nära mig.
Ja, men precis. Jag blir anklagad för att tydligen så har jag en tendens att spela spel. I alla fall när jag spelar med Micke och Matte då, jag vet inte. Så här, jag puttrar på och sen har jag en sån sjuhelvete slutrunda. Sista typ, någon, mot slutet av spelet så har jag en sån här kablamo! Och så får jag hur mycket poäng som helst liksom. För det har tydligen hänt tidigare då, och det hände här också. När jag, forskningsföretaget så löser du in resurser för att ta en bricka som ger dig poäng eller bonusar eller vad det är liksom så här. Och där lyckades jag göra 3 på en runda, vilket är ganska mycket liksom då, va? Sen jag måste också säga att jag hade en del tur för att Jocke som satt före mig, han skulle göra en sån och han bara, den här är jättebra för dig, den är också jättebra för mig. Och så tog han den och så satt han och funderade en stund och sa, undrar om inte den där är bättre för den. Ja, det är den nog kanske. Och så bytte han. Och så, ja, men då, är det okej med ändra mig? Ja, men gör det så här. För då kunde jag ta den.
Ja.
Men grejen var att den han tog vändes upp och blev en som också var jättebra för mig. Så jag fick 2 som var riktigt bra för det jag hade lagt upp för.
Jaha, liksom.
För hur min bas såg ut egentligen, kan man säga. Han maxade nog i och för sig poängen han fick. Men att det vändes upp en bricka som var perfekt för mig, det var ju flax.
Ja, precis.
Och hade jag inte fått den så hade jag inte vunnit. Så att jag, det ska ju erkännas att jag hade tur också. Det var inte bara skicklighet liksom sådär. Både och. Men då är det väl man ska ha både och i spel kanske.
Jo. Ja, men så är det ju.
Ja, nej men kul.
Ja.
Jag skulle jättegärna spela Chicken and Base med dig. Och Åke kanske. Vi får ta det på nästa Black Lodge helt enkelt.
Ja, får vi göra.
Testa lite nya, lite andra företag också sådär.
Ja, precis, man kan gå lite djupare, ta något lite mer inte nybörjaraktigt.
Nej, men precis, för som sagt det var väl därför jag kanske kunde greppa spelet nu då, att vi spelar med de som var föreslagna som enklast då, för det fattar jag att de andra, eller framförallt den Skywatch verkar vara den mest komplicerade, för den var ganska invecklad liksom.
Mm.
Det är väl därför de tycker att man ska börja med de här så du inte tar de svåraste först liksom. Okej,
ja.
Vi går vidare till nästa programpunkt.
Yes.
Då har vi kommit till inte ett speltipstipset. Där vi ska tipsa om någonting som inte är ett brädspel.
Just det.
Jag kommer med en sån här klassisk, skulle jag bara säga. Men vi har haft några sådana nu med ett sånt där icke-tips.
Ja.
Mm. Där jag tipsar om någonting som man kanske inte måste se. Men som är lite inte... Jag blir lite... Jag vill att någon annan ska se det också, så kan vi prata om det sen.
Ja,
jag
vet inte.
Nej, men så här. Jag lyssnade på en podcast som heter The Weekly Planet. Och då pratade de om att, eller Mason där, han pratade om att han hade sett en serie på Apple Plus. För att jag skaffade ju det nu för att kunna se på Severance.
Mm.
Och sen har den legat kvar och jag har inte avslutat den. Men då sa han att det finns en serie som heter Sugar. Som handlar om en detektiv som heter John Sugar. Och han spelas av Colin Farrell, som jag gillar väldigt mycket. Och kan uppskatta. Och jag blev nyfiken på den här. Och han beskrev det som att så här, ja, det kommer liksom en twist i serien som man inte är beredd på. Och då blir jag nyfiken, för sånt gillar jag.
Mm.
Så jag börjar se den här serien. Och han är liksom så här, ja, men han är en typisk noir. Det är en typisk noir story. Fast okay. Han utspelar sig i nutid. Men det är väldigt sådär noirigt. Och det är, han är väldigt, han gillar film väldigt mycket, och det kommer liksom inklippta noir scener från noirfilmer som ju handlar om det som serien handlar om liksom.
Okay.
Eller det som hände just då i serien så där. Och den är väldigt snygg, jättesnyggt filmad, snyggt gjord och så vidare. Bra skådespelare hela biten, så han är jättebra liksom så här. Samtidigt så är han en väldigt, men han är väldigt trevlig. Han hjälper folk och så här, och han gillar inte att använda skjutvapen eller där lite så där, va. Och sen så blir, som sagt, sen i avsnitt 6, om du ska se den här serien, vilket är så här, jag vet inte om jag ska säga se den, men jag ville se den och jag är inte besviken till att ha sett den. Men det händer den stora twisten i avsnitt 6. Man får reda på vad grejen är liksom. Och jag måste ändå säga så här, när det kom dit bara, jag hade inte en susning på att det var det som skulle hända.
Okej.
Okay. Man blev så här, ursäkta va? Den reaktionen var det. Och det är inte riktigt så här, wow, vilken grej. Utan det var typ att, va? Jaha.
Okej. Okay.
Mm. Och så blir det så här, och det kanske inte var liksom, det kanske inte var det man var ute efter. Och sen är det 2 avsnitt till efter det. Okay. Där det händer massa grejer liksom, ja. Så här, och som mer väver in detta då, va. Men om du ser serien, det här gäller både dig nu Johan och eventuella lyssnare som känner att, ja men Sugar, det låter som att någonting jag vill se. Om ni ser den, Sånt här, vad, i avsnitt 6, mot slutet av avsnitt 6, där, där avslöjas själva grejen då, så att säga. Så skriv gärna sen, kommentera och så, om ni kunde se det komma.
Okej.
Mm. För jag gjorde inte det. Och jag, sen, för jag stängde ju av då, när Mason pratade, han sa, jag kommer spoila den här serien nu. Så jag stängde av där och så såg jag serien och sen så lyssnade jag färdigt på det. Och han bara, nej, han hade ju inte heller sett det här komma liksom. Han hade teorier om vad det skulle kunna vara. För det är någonting som inte stämmer riktigt. Mm. Det kan man väl säga utan att avslöja för mycket då. Att, att han får lite problem, han får skakningar i handen och så här. Och det är liksom att, det är någonting som, man, han har konstiga drömmar och visioner och sånt där liksom. Och det är någonting som inte stämmer riktigt. Men att det skulle vara det var. Mm. Det var jag inte med på liksom så där.
Okay.
Så därför så är det mitt tips då att så här, det här är en serie som man kan se om man vill bli överraskad om inte annars. Sen om den är bra eller inte. Ja. Den är väldigt välgjord och sen kommer den konstig twist som ställer allt i man så här. Vad fan liksom. så att ja, det är så här icke-tips då att så här, jag vet inte om du måste se den, men det kanske kan vara kul och så kan vi prata om det sen.
Ja, men det låter som en ja, intressant grej, verkligen.
Ja. Och grundstoryn som, det, som är liksom ramen till den här konstiga twisten och så här, den är ändå spännande liksom. Och det är lite noirigt och lite så här, och det är ond, bråd, död och liksom.
Det kan ju vara värt att se, alltså bara för den här noir-känslan.
Ja, men lite så. Och Colin Farrell är väldigt bra liksom så där, så att, ja.
För jag tänker lite så här, en tv-serie idag måste ju verkligen fånga liksom. Det måste göra någonting lite extra.
Mm.
Och det måste vara lite galen för att kunna liksom ut, liksom, det har satt någon slags standard med, jag vet inte, The Wire var väl först och så Game of Thrones och sådär va, som man nu vill försöka uppnå då och försöka vara relevant på något vis.
Ja, men och samtidigt så är det ju, det här är ju åter ett fall av att, för ingen har hört talas om den här serien. Men som sagt, den bara dök upp någon, liksom så här, i något rekommenderat, du vet, så här.
Ja, visst,
och Apple TV är fan sämst på att promota sitt eget material.
Ja, fast
De har bra grejer som ingen hör talas om, liksom. Som vi pratade om, Severance. Nu har Severance blivit en grej.
Ja.
Så, men även Silo som du tipsade om i förra avsnittet, eller för något avsnitt till sen, som också är en väldigt bra serie men som ingen tittar på liksom.
Men de är ju så här, ja kanske, eller de promotar inte sina grejer utanför. Det verkar inte som att de lägger någon krut alls på marknadsföring. Däremot så i början av varje serie, när jag var så på Silo, så var ju varje avsnitt hade ju en Severance trailer framför sig.
Så är det. Till exempel. Ja.
Och det var ju något frustrerande. Som tur är kan man ju skippa. Mm. Men Amazon gör ju likadant. Fast går ju ut mer med liksom marketing med sina grejer liksom. Men Apple TV gör inte det. Det ligger en massa saker där och puttrar. Man har ingen aning om det. Jag håller med om det.
Nej, precis.
Men vi är ju i samma situation nu då. Fast vi började titta på Silo och så helt plötsligt så bara, ja, men 3 månader gratis för att vi köpte några AirPods eller någonting. Och så helt plötsligt så bara, just nu glömde jag.
Ja. Nej, men lite så. Men så här, det här var mitt annandag påsknöje liksom. Jag började kolla på den när jag kom hem på påskdagen. Och sen så plöjde jag klart den för att jag var ensam hemma. Så då jag låg på soffan och tittade på Sugar.
Okej. Okay. Påskdagen är inspelande stund 3 dagar sedan, vad som vi vet.
Det. Ja, precis. Så att, och det är en 8-avsnittsserie så här, som kanske ska få en fortsättning. Jag vet inte vad som händer då, men ja. Det bygger upp för att det ska kunna bli en fortsättning. Men nu vet man ju vad grejen är. Det är svårt att prata om den utan att säga för mycket. Men det mest var så här. Och jag vet inte, sagt, är det en bra twist? Kanske inte, men man var så här. Den var förvånad i alla fall. Och det är alltid något.
Det kanske är det man vill uppnå.
Ja. Ja, vad är ditt tips?
Jo, jag har ju flyttat. Och då är väldigt glad att jag hade en skruvdragare för det första.
Ja, just det. Ja. Mm. Ett tidigare tips från typ avsnitt 5 eller någonting.
Ja, när man tar ut och tar isär och sätter ihop med öblivén. Jag vill bara, vad heter det, återvinna det tipset lite. Nej, men när jag flyttade så var man ju så här, innan man liksom får tillgång till huset eller innan flyttlasset går så vill man gärna liksom försöka se hur lägenhet eller i det här fall radhuset såg ut då där, för att man ska kunna placera sina möbler och sånt.
Mm.
Och tidigare har man kanske gått in när man har fått nycklarna med en linjal, eller inte linjal kanske, det var lite att ta i, men i alla fall en måttstock och liksom mäta ut olika saker.
Ja.
Men nu finns det teknologi i ens fingertips. Så jag vill tipsa om en app, det finns flera sådana här appar, men en app som heter Magic Plan.
Magic Plan.
Magic Plan. Och den, den använder LiDAR, som jag alltså är typ så här avståndsmätning med hjälp av laser som iPhones tydligen kan göra.
Okay.
För att scanna av ett rum och mäta upp det i en tredimensionell bild. Men även också ett tvådimensionell plan med alltså förvånansvärd pricksäkerhet. Så den ger alltså mått och var dörrar och fönster sitter. Och den ritar upp en golvplan över all, ja, det rummet. Du behöver bara rikta telefonen runt så här.
Okay.
Och i Magic Plan då så får du två projekt gratis när du behöver betala för den här. Men det räcker ju. Sen kan du...
Till enflytt, ja.
Precis. Ja, precis. Till enflytt, ja. För då kan du börja liksom... Du kan börja, sen kan man då dra in objekt i den här ritningen man precis har skapat. Så här, ja, men jag vet att min säng är så här stor. Hur blir det om jag sätter den här? Eller kommer den passa med det här nattduksbordet? Eller, ja, men här står den
kanske. Okay.
Alltså, supersmidigt verktyg verkligen när man håller på och flyttar. Vilket man kanske inte gör jätteofta. Men jag tyckte det bara var roligt att ladda ner den och gå runt i olika hus eller rum och liksom scanna av rummen och få upp en liksom 3D-ritning över hur det var där.
Men det är ju, ja, det är ju jättebra, för att just det här, det är ju en del av det roliga med att flytta, för det är inte alltid så kul att flytta, men en del av det roliga är ju att planera rum och liksom typ så här, vad kan vi göra här precis. Och hur ska vi möblera det här rummet och så vidare. Ja, precis.
Den här hjälper verkligen supermycket med det. Så kan man scanna de olika rummen och så sätter man ihop dem inuti så man får en hel liksom bild av sitt hus eller sin lägenhet liksom. Det är superanvändbart i flytten. Den här som ett Magic Planet, men det finns andra också. Du bara använder din telefon för att liksom rikta den runt i rummet och helt plötsligt har du en väldigt eller halv noggrann. Jag skulle inte säga att den är helt alltså du kan ju inte liksom göra byggingrepp efter den, utan då får du gå och mäta riktigt också. Men för att få en överblicksbild. Sen kan du alltså justera de måtten som den har tagit, kan du justera själv också inuti appen.
Ja, här stämde det inte riktigt, precis, då kan man liksom rätta till det. Ja, vi hade haft nytta av det här när vi flyttade in här, för att vi gjorde ju en liten rokad på våra rum då, i och med att jag skulle ha ett spelrum. Så flyttade vi ner sovrummet till nedervåningen så att säga då. Och då var det ju i det som numera är mitt spelrum då. Det hade ju varit deras sovrum tidigare. Så då var det ju alltså inbyggda garderober. Ja. De var ju inte väggfasta, men de var ju ställda liksom längs med en hel vägg då. Mm. Och de tog ju vi ner och tänkte att då tar vi ner dem och så sätter vi upp dem där nere istället.
Ja.
När vi väl hade fått ner dem, då märkte vi att taket är lägre i källarplanet.
Klassiker.
Ja, och det visste vi ju, hade vi vetat om jag hade kunnat gå och mäta det förväg liksom.
Ja, precis. Ja.
Nej, men ja, bra tips för någon som ska flytta. Ja. Det är så här... Kanske inte varje dag tips.
Nej,
men bra när det händer så att säga.
Ja, jag tycker det är kul med kartor och sånt där också. Så att,
ja, precis. Jo, men det vet jag.
Ja.
Och så kan vi då slänga in som ett extra tips att googla på, eller kolla på YouTube på Made for Play av Der Spiel. Så kan ni se hur man gör brädspel. I alla fall i Tyskland. Jag kan tänka mig att processen att göra dem i Kina inte är jättestor skillnad faktiskt. Det kan vara lite fascinerande faktiskt. Jag tyckte det var väldigt kul när jag såg det sist i alla fall.
Mm.
Så det är extra tipset.
Cool. Ja.
Ja, det var allt för den här gången.
Ja.
Så får vi se det här klassiska då, hur lång tid det tar innan vi spelar in igen. För så här, nu har du har flyttat, du har haft mycket att göra, jag har haft mycket att göra, det har varit annat som kommit i vägen och så vidare. Och man vet aldrig, men vi kör på samma devis som tidigare. Vi släpper oss när vi kan och vill och orkar och känner för det. Om du vill höra av dig får du jättegärna göra det. Vi vill ha era tips och tankar om det här ämnet. Alltså vadå, de två spelen vi spelat, jag vet inte. Men förslag på andra ämnen vi kan prata om, eller bara saker som du vill att vi ska ta upp, eller någon tanke du fick när du lyssnade på detta, vad som helst egentligen. Vi kan skicka det till brisse@spelradio.se eller johan@spelradio.se, eller bara kommentera på sociala medier när vi släpper våra avsnitt helt enkelt. Vi finns på Spotify och vi har en Instagram som inte uppdaterar, och vi finns på Facebook och vi finns på vår hemsida spelradio.se. Våra illustrationer är gjorda av Gary King och våra musik är gjord av Robin Landahl. Tack för att du lyssnar och vi hörs igen nästa gång. Hej då!
Hej då!